I Faderns, Sonens och Helige Andes namn. Under dessa sommarmöten här i Vasa har vi redan ofta hört predikas om och läsas Guds ord. Men vi stillar oss än inför det heliga Guds ord som jag tänkte läsa som tema för min predikan och betraktelse ur Johannes evangeliets 10:e kapitel från vers 22 till 33. Orden lyder som följer i Jesu namn lästa. Nu inföll tempelinvigningsfesten i Jerusalem. Det var vinter och Jesus gick omkring i Salomos pelarhall i templet. Då omringade judarna honom och sade: hur länge ska du hålla oss i ovisshet? Om du är Messias, så säg det öppet. Jesus svarade: jag har sagt er det, men ni tror det inte. Gärningarna som jag gör i min faders namn vittnar om mig, men ni tror inte, därför att ni inte hör till mina får. Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig. Jag ger dem evigt liv, och de ska aldrig någonsin gå under, och ingen ska rycka dem ur min hand. Vad min fader har gett mig är större än allt annat, och ingen kan rycka det ur min faders hand. Jag och fadern är ett. Då tog judarna på nytt upp stenar för att stena honom. Jesus sade till dem: jag har låtit er se så många goda gärningar som kommer från fadern. För vilken av dem stenar ni mig? Judarna svarade: det är inte för någon god gärning vi stenar dig, utan för att du hädar och gör dig själv till Gud, fast du är människa. Amen. Detta nedtecknade stycke som skrivits av Johannes, det berättar om en händelse i Jesu liv. Från hans tid, från tiden då han agerade offentligt. Och detta stycke är välbekant. En bekant situation i Jesu liv. Och speciellt från hans offentliga tid. Och vi minns så som evangelisterna har beskrivit det. Hur Jesus vandrade runt i länder, städer, orter. Och hur han stannade ofta stannade upp för att samtala med människor, för att berätta, för att undervisa. Och vi vet att i skaran av åhörare runt Jesus så fanns det ofta många olika åhörare. Vi vet att där fanns människor som kanske hade hört talas om någon Jesus från Nasaret och hade kommit av nyfikenhet för att se, lyssna och höra till vad denne man som man så mycket har pratat om, vad han har att berätta. Men vi vet att också att i denna skara av åhörare, speciellt då under påsken, så fanns det människor som hade som mål att sätta dit Jesus för en felaktig lära eller för att få folk till upplopp. Någonting man skulle kunna anklaga Jesus för. Men vi vet också att i denna skara av åhörare så fanns det alltid sådana människor som av sin hjärtas vilja hade kommit nära Jesus för att få höra det glädjebudskap som förkunnas och predikas från Guds församling, Guds rike, än idag. Glädjebudskapet om Jesus Kristus, den nåderike guden, om syndernas förlåtelse. På så sätt är detta som Johannes här beskriver något bekant för Jesus. I början så skriver evangelisten om platsen och tidpunkten när detta, denna diskussion, dessa samtal var det inträffade. För det sägs här att Jesus gick omkring i Salomos pelarhall i templet. Detta Jerusalems tempel nämns ofta i evangelisternas beskrivningar. Detta tempel som under Jesu tid fanns i Jerusalem. Det var egentligen det tredje templet som hade byggts på den platsen. Det första templet, Jerusalems tempel, lät konung Salomon bygga. Det templet förstördes senare och det försvann. Senare, på samma plats som ersättning för det gamla förstörda templet, så byggde man ett nytt tempel som man beskriver som att det var ett mindre och mer obetydligt byggnad. Men sen detta tredje tempel som byggdes genom att konung Herodes ville bygga ut och pynta templet, och så började man bygga om och bygga ut med beskrivningar, och man skulle kunna säga om den att det var en ståtlig och ståtlig byggnad. Där på tempelområdet så fanns det många platser som människor fick komma till. En av dessa platser, det var just denna pelarhall, Salomons pelarhall. Om Salomos pelarhall visste man, och man vet att det var en plats dit människor kunde komma och samlas för att diskutera om tron. De kunde vara av olika åsikt, men och då debattera. Det kunde komma människor som där undervisade sin egen lära och sitt synsätt för andra, även när det gäller tron. Johannes beskriver här att detta hände i just Salomos pelarhall. i en del av det vackra templets delar. Sen vet vi också att detta tredje tempel förstördes. För Jesus förutspådde att det skulle förstöras, detta Jerusalems tempel. Runt honom fanns, på plats fanns då lärjungar och andra människor som tyckte, förundrades och imponerades av den häftiga byggnaden. Men Jesus profeterade då att det kommer en tid då det inte längre kommer att finnas en sten på stenen. Om vi läser kyrkohistoria så kan vi lära oss att efter Jesus hade förutspått detta, så tog det ungefär 40 år innan Jerusalems tempel förstördes i krig. Idag. Idag finns det inte något annat kvar av detta tempel än en del av muren som ännu kallas för Klagomuren. Så har jag hört det berättas. Jag har inte varit på plats själv. Det här var alltså miljön och området där denna diskussion med judarna, mellan judarna och Jesus ägde rum. Judarna omringade Jesus och sa: hur länge ska du hålla oss i ovisshet? Om du är Messias, så säg det öppet. Med ledning av denna text, och i denna text kan vi lägga märke till att Jesus inte då han ställdes inför denna fråga, så ville han inte börja gå i dispyt i frågan. Han ville inte gå i en sån här jo och nej situation, utan han vittnade om att han var den utlovade Messias. Men innan denna händelse så hade judarna redan diskuterat detta med Jesus. Då det här sades att det var kyrkomässa. Och i den här översättningen så sägs det att det var vinter och det var tempelinvigningsfest i Jerusalem. Det var alltså en högtid man firade. Och Jesus var där. Hade redan tidigare diskuterat och samtalat med dessa människor som hade samlats till denna fest. Och framförallt då med judarna om sin egen person. Och det hade blivit osämja bland dem. De kom inte överens om vad hans, Guds sons person är. Varifrån han kommer. Vilken hans uppgift och roll är. Johannes skriver här innan att Jesus lät en blind få synen åter. Det finns beskrivet noggrant här hur det skedde. Han gjorde en salva av saliv och lera och smorde denna mans ögon med detta. Och så bad han mannen gå att tvätta sig i en damm. Och detta kom också upp i diskussionen med judarna. Om ni någon gång börjar titta på detta Johannes evangeliet ställe, så kan man upptäcka att dessa frågeställare, dessa judar som det sägs här, att de ville verkligen inte tro att Jesus var Guds son, utan deras egentliga och innersta vilja var att få Jesus bunden till sina ord och på så sätt anklaga honom för hädelse. Så denna händelse var alltså denna händelse föranledde alltså denna diskussion som vi läste i vår text. För när Jesus gav den blinde man synen åter, så var det under sabbaten. Och när de diskuterade detta, så diskuterade de och sa det till varandra att denna man kan inte vara av Gud och inte en Guds man, eftersom han inte lyder sabbatens regler. Det här är bra att ha med sig när man sen läser om denna diskussion som Jesus förde med judarna. De ville alltså att Jesus på något sätt skulle ha visat att han var den utlovade Messias. Men om vi å andra sidan tänker på utifrån ett mänskligt perspektiv, tänker på Jesus och dessa människor, så kan vi förstå och skulle kunna tänka att deras fråga är berättigad. För de hade ju känt Jesus sen han var en liten pojk. Så hade de sett Jesus växa upp och bli man. Men de hade visste också att denna man som undervisar och utger sig för att vara Guds son, han är ju snickaren Josefs son. Vi känner ju hans far, hans mor, och vi känner hans bröder. Hur skulle han kunna vara Guds son? Och hur skulle han kunna vara den utlovade Messias, världens frälsare? Men det var denna fråga som de ställde till Jesus. Och som vi konstaterade, så ville inte Jesus gå dispyt med dem, utan han säger så här: jag har sagt er det, men ni tror det inte. Gärningarna som jag gör i min faders namn vittnar om mig. Detta korta stycke pekar på att samma sak hade redan tidigare föregående dag, och även före det hade det varit uppe för diskussion med dessa judar. Jag har sagt det till er, men ni tror det inte. Gärningar som jag gör i min faders namn vittnar om mig. Vi har också läst av evangelisternas beskrivningar om de under och bekännelsegärningar som Jesus gjorde, då han exempelvis botade sjuka. Han gjorde så att halta och lama kunde gå. Han gjorde gärningar som en vanlig människa inte kan göra. Här skulle man kunna tänka, och det skrivs även på annat håll om det, att människor bad Jesus att göra något under, ett underverk, för att människor skulle tro. De tänkte att om Jesus skulle göra något trolleritrick, något under, så skulle det vara lättare för människor att tro. Men så här var det ju inte. Det var inte så då. Och det är inte så idag. En människa kan inte få den levande tron förutom genom som gåva från Gud. Vi som människor, som Guds barn, får tänka när det gäller detta att vi är troende av Guds nåd. Det är vi har fått del av Guds tålamod, Guds nåd och Guds kärlek som gåva. För vi får varje dag tro och får våra synder förlåtna. Och vi får tänka att vi av Guds nåd är i tron. Vi är alltså Guds nådebarn. Det här hade Jesus försökt förklara för folket. Men de ville inte tro att denna snickaren Josefs son skulle vara Jesus Kristus, den utlovade Messias. Men det finns också här ett viktigt stycke här som Jesus mycket tydligt för fram. Att mina gärningar gör jag inte i min egen kraft, av egen vilja, utan av hans vilja som har sänt honom. Men som Johannes här skriver, att jag gör det i min faders namn, alltså av Guds kraft och utsänd av Gud. Om vi tänker om Jesu person, och vi tänker oss, vi minns hans födelse och vi tänker på hans offentliga gärning och de gärningar som han gjorde, så kan vi konstatera att en människa, precis som säkerligen dessa judar, med skenet av sitt eget förstånd, de försökte förstå Guds ords hemligheter och tvingades konstatera att vi som människor kan inte förstå detta, utan för det så krävs det en tro. Det krävs en tro och en tillit till Guds omsorg och ledning. Men inte då, inte för människor då, inte för människor idag, så passar det för förståndet att Kristus har fötts av en jungfru. Dessa underverk, inte heller dem kan vi förstå. Och inte heller uppståndelsen ifrån de döda. Det är saker som vi som människor inte kan förstå genom vårt förstånd. Men när vi försöker finna svar på dessa frågor från Guds ord och ledning av den helige ande, så lägger vi märke till och kan se att Jesu uppståndelse, Kristi uppståndelse, om det inte hade skett, så hade vi inte haft någon möjlighet till tro. Som aposteln skriver, vår tro skulle vara förgäves. Om inte Kristi uppståndelse inte skulle skett, så skulle vår tro vara förgäves. Då skulle inte vi haft någon del av Guds nåd, och att vi därigenom inte skulle kunna tro våra synder förlåtna. Och vi skulle inte kunna få den av Gud givna levande tron. Utan när detta har skett, precis som skrifterna berättar genom och enligt profetiorna, att Jesus skulle födas till världen. Guds son skulle födas till världen. Han skulle leva som en människa, vilken som helst, som någon av oss. Han hade känslor. Han kände trötthet. Han kände sköld och han kände hunger. Han var som en människa vilken som helst. Men eftersom han också var Gud, Guds son, så var han också en syndfri människa. Men Gud hade redan i tidernas begynnelse gett sin son en stor och viktig uppgift. Och det var att han skulle försona människornas synder. Att möjliggöra för den syndiga människan att en gång uppnå ett evigt liv. Johannes beskriver här i 3:e kapitlet i lilla evangeliet, där det tydligt och koncist, kort och koncist kommer fram att Gud älskade den syndiga människan så att han sände sin egen son till världen för att var och en som tror på honom inte skulle förgås utan få möjlighet till ett evigt liv. Om vi stannar upp inför det och funderar kring detta, så är inte just det den största kärlek och största uppoffring för någon annan. Där kan vi se hur människan har älskat Gud. Hur Gud har älskat människan. Människan som han själv har skapat. Och för sin sons förtjänst skull så har han gjort det möjligt för människan att ärva ett evigt liv. Och om vi tänker, stannar upp och funderar kring hur Guds nåd och kärlek hur vi var och en har fått del av den helt utan egna förtjänster och utan egna möjligheter, utan bara endast genom Guds kärlek. Är inte det något stort och underligt att vi idag får tänka att Gud har älskat oss och har kallat oss till sitt rike och har bevarat oss i detta rike och bevarat oss här till denna stund. Och man kanske har fått bevaras i sin barndomstro. Eller kanske har man fått återvändandets nåd efter att man gjort som den förlorade sonen och man har blivit kallad tillbaka till faderns rike, Guds rike. Och även detta har skett enbart av Guds nåd och Guds kärlek. Vi kan inte som människor framhäva våra egna gärningar, våra egna positiva sidor inför Gud. Och vi kan inte genom att göra gott och vara goda uppnå och förtjäna Guds salighet. Det klarar inte människan. Utan vi behöver Guds evangeliets kraft. Vi behöver Guds kärlek och tålmodighet. Ofta så känner vi för egen del och kan konstatera hur sant Guds ord är när det sägs att synden fastnar och gör vår vandring långsam. Men vi, kära vandringsvänner, behöver inte stanna och se på vår eget fördärv och vårt eget mörker, utan vi får lyfta vår blick till trons inledare och avslutare, Herren Jesus Kristus. Och vi får också uppleva att vi har rätt att tro av Guds nåd och kärlek och vandra i detta Guds rike som Guds barn en dag i sänder, så som vi har fått lära oss och lärt oss. Men Jesus fortsatte också sin förklaring. Men ni tror inte därför att ni inte hör till mina får. Mina får lyssnar till min röst och jag känner dem och de följer mig. Vi har även när vi har studerat Bibeln och lyssnat på mötena, så har vi lärt oss att Jesus använder sig av liknelser i sin undervisning. Och genom dessa liknelser så ville Jesus göra sina ord begripliga för människan. Och så är det också i detta Guds ord ställe. Att Jesus liknar sig och talar här om fåra huset. Om fåren och den gode herden. Det är ju bekant för oss alla. En beskrivning och liknelse av Guds rike. Men vi vet också att Jesus tog temat till sina liknelser från den tidens och den ortens människors vardags, något som var bekant för dem. Och vi vet att när Jesus berättade om lammen, fåren och fårahuset, så var det någonting som var bekant för de människorna. Så var det någonting bekant för den tidens åhörare. Det var kunde vara en tillfälle att det kunde kanske vara en byns gemensamma fårahus som man hade byggt. Och där kunde det finnas många flera fåraherdars får i det huset. Men dessa får lärde sig att känna igen fåraherden, sin egen fåraherdes röst. Och när den egna herdens röst hördes, så kunde fåren och lammen följa sin herde. Och om vi tänker på detta Jesu liknelse av Guds rike som ett fårahus, där den gode herden är Jesus Kristus själv, så kan vi tänka att vi känner igen Jesu Kristi röst. Vi vet och känner att Jesus Kristus var och är vår gode herde. Och det är hans röst vi vill lyda. Och vi vill följa honom. Då är det tryggt och gott att vara. Men som det beskrivs i liknelsen om fårahuset och fåraherden, så talar Jesus också om andra fårherdar. Om herdar som inte känner sin skara, sin flock. Och om lamm, får, som inte känner sin herde. De följer inte den främmande herden, vars röst de inte kan känna igen. Men i den gode herdens liknelse så kommer också denna tanke fram om att herden känner sina får och fåren känner herden. Och hur denna herde känner sina får vid namn. Och vi får tänka så, kära bröder och systrar, att också vi är som dessa får, dessa lamm. Vilka herden känner vid namn. Och vi får tänka, vi har våra synder förlåtna och vi har frid med Gud. Och vi har vårt namn i livets bok i himlen. Om vi så här låter oss tänka och tänka på liknelsen som Jesus tar här om fårahuset och den gode herden, är inte det just en beskrivning av hurdan Guds rike är? I detta rike så leder man oss med Guds heliga andes kraft och vishet Och vi kan luta oss mot evangeliets vandringsstav och fortsätta vår kamp. Och här i Guds rike så stöttar vi varandra. Och på så sätt får vi vandra och kämpa på livets väg ända tills våra dagars slut. Om vi så på så detta vis tänker när det gäller detta som Jesus här beskriver och hans liknelse. Och sätter oss i denna, sätter oss själva som en del, en medlem i denna skara i Guds rike. Är det inte då tryggt? Trygg utsikt vi har att vi är under Guds starka hands beskydd och vi får vandra i den gode herdens spår mot härlighetens himmel. Den gode herden känner oss vid namn och vi känner vår egen herdes röst. Och därför vill vi följa vår gode herde. Och därför vill vi, och vår bön är att vi skulle få bevaras i denna skara ända tills slutet. Men Jesus ville också här beskriva hur Guds rike, detta fårahus är. Han säger, mina får lyssnar till min röst och jag känner dem och de följer mig. Jag ger dem evigt liv och de ska aldrig någonsin gå under. Och ingen ska rycka dem ur min hand. Vad min fader har gett mig är större än allt annat. Och ingen kan rycka det ur min faders hand. Detta är trygg text att läsa och höra. Sådant är Guds rike. Det är en sån här, detta rikes delaktighet som Guds barn och av Guds nåd som vi får leva här. Är det inte tryggt att få läsa och höra att vi är under Guds starka hands skydd, beskydd. Och att ingen kan rycka oss ur Guds händer. Därför mina kära bröder och systrar, kära vandringsvänner. Vi får under ledning av den gode herden bo i Guds rike. Vi behöver inte känna rädsla. Utan vi får tryggt tro och lita på Guds omsorg och välsignelse. Och det är också tryggt att alltid minnas att när synden fastnar och gör vandringen långsam, så får vi i detta rike få höra nådeevangeliet, glädjebudskapet om syndernas förlåtelse, glädjebudskapet om Jesus Kristus och glädjebudskapet vars kärna är syndernas förlåtelse. Därför, kära bröder och systrar, även i denna nådens välsignade stund får du äga den gode herdens glädjebudskap. Du får tro evangeliets glädjebudskap, i evangeliets glädjebudskap tro alla dina fel, brister, synder förlåtna. Du får lita till att Guds starka hand tar hand om oss så att vi får bevaras i tron till våra dagars slut. Var vi gott mod och tro evangeliet för egen skull, egen del, i Jesu namn och blod, får du tro alla dina synder förlåtna in till frid, frihet och glädje. Här kan vi se Guds stora och underliga kärlek gentemot oss syndiga människor. Och här i slutet av vår text så beskrevs också vad som hände. Jesus berättade för dessa judar som han samtalade med och vittnade om att han var Guds son. Så blev dessa människor vreda och de började stena honom och ville stena honom. Och Jesus frågar dem, varför stenar ni mig? Och de svarade då, vi gör det inte för någon annan anledning än att du härdar och gör dig själv till Gud fast du är människa. Så här fortsatte den händelse som vår text berättade om. Och det avslutades med att Jesus förkunnade och framförde att han är Guds son. Men dessa människor ville inte tro. Så här får vi fortsätta vår vandring och kamp i tron. Litandes till Guds löften. Och stötta oss mot hans starka hand. Och vi får förbi i Guds och hans nådeords välsignande omsorg. I Jesu namn. Amen. tulkan Jukka Joensuun puhe ruotsin kielelle. I den treenige guden, faderns, sonens och den helige andens namn, kära vänner, kära bröder och systrar. Vi har en helig, kär bibel, varur vi får läsa om Guds vilja för oss. Och ur samma bibel får vi också läsa om hur Gud leder evangeliets jobb. Och profeterna har förkunnat Guds vilja och Guds förkunnelser. Apostlarna har fört fram Guds vilja och verk. Och det är det vi ännu utför. Från Bibeln. Och som ledning för predikan läser jag ur om apostlarnas jobb, om evangeliets gärning, där Paulus och Silas tvingas uppleva hatet eller vreden i staden Filipp. Och denna text berättar om detta i Filippi. Ur Apostlagärningarnas 16 kapitel med början från vers 16 till 34 och orden lyder som följer i Jesu namn. När vi en gång gick till bönestället mötte vi en slavflicka som hade en spådomsande i sig och som skaffade sina ägare goda inkomster genom att spå. Hon följde efter Paulus och oss andra och ropade: "De här männen står i den högste gudens tjänst och förkunnar vägen till frälsning för er." Så höll hon på i flera dagar tills Paulus förlorade tålamodet och vände sig om och sade till anden: "Jag befaller dig i Jesu Kristi namn att fara ut ur henne." Och i samma ögonblick for anden ut. När hennes ägare såg att hoppet om fortsatt förtjänst hade farit sin väg, tog de fast Paulus och Silas och släpade dem till torget och stadens myndigheter. De förde dem till de romerska domarna och sa: "De här männen stör lugnet i vår stad. De är judar och de talar för seder och bruk som det inte är tillåtet för oss som romerska medborgare att anta och följa." Folket tog då parti mot dem och domarna slet kläderna av dem och befallde att de skulle pryglas. Man gav dem många rapp och satte dem i fängelse. Fångvaktaren fick order att hålla dem i säkert förvar. Och för den skull lät han dem sitta i det innersta fängelserummet och låste fast deras ben i stocken. Vid midnatt höll Paulus och Silas bön och sjöng lovsånger till Gud. Och de andra fångarna hörde på. Plötsligt kom ett kraftigt jordskalv så att fängelset skakade i sina grundvalar. I detsamma sprang alla dörrar upp och bojorna föll av dem alla. Fångvaktarna vaknade och när han fick se att dörrarna i fängelset stod öppna drog han sitt svärd för att ta sitt liv eftersom han trodde att fångarna hade rymt. Men Paulus ropade högt: "Gör dig inget illa, vi är kvar allihop." Då sade fångvaktaren till om ljus och sprang in och kastade sig skräckslagen ner inför Paulus och Silas. Sedan förde han ut dem och frågade dem: "Vad ska jag göra för att räddas?" De svarade: tro på Herren Jesus så ska du bli räddad, du och din familj. Och de förkunnade ordet om Herren för honom och alla i hans hus. Fångvaktaren tog genast hand om dem mitt i natten och tvättade såren efter piskrappen. Sedan döpte han sig själv med hela sin familj. Han tog med dem upp i sin bostad och lät duka ett bord. Och han och hela hans hushåll visade stor glädje över att ha kommit till tro på Gud. Amen. Kära vänner, under detta ord så finns det många, många människor här som i era liv har upplevt så mycket. I livets vändpunkter så har livets smärtor och dalar, men också glädjestunder har man upplevt. Men vad händer då när det kommer en jobbig motgång? Har det då känts som att en vägg reser sig och det är känns som att Gud har glömt mig? Dessa erfarenheter från våra egna liv är säkerligen bekant för oss. Och denna vår text berättar om att detta lidande har varit bekant även för den omgivning där dessa ordets förkunnare har gjort. Och de som följde Herren har lidit. Men precis som denna text beskriver oss, för oss så har Gud alltid bevarat, välsignat och vårdat oss. Och alltid har Guds vilja förts framåt. Evangeliet har förts fram och det har alltid funnits mottagare. Och samtidigt har man fått uppleva att ändå har inte Gud övergivit mig. Motgångarna i livet, de berörde även i denna beskrivning i Bibeln. Där denna slavflicka och även denna värdfamilj. Denna slavflicka som hade en egenskap som här beskrivs som en spådomsande. Och genom detta så kunde hon få goda inkomster. Och det var på den tiden var det vanligt. Det var en god business som vi skulle kunna beskriva idag. Att skicka denna slavflicka att utföra sin spådom. Och hon skulle inbringa stora inkomster. Men dessa inkomster gick inte till denna slavflicka utan till denna slavägare. Men när Guds ande, som den beskrevs här i vår text, att Paulus och Silas hade den högsta gudens tjänst och alla andra andar står under denna. Och det är speciellt det som sägs här i vår text. När denna slavflicka som hade denna spådomsande i sig, när hon ropade där på gatan efter dessa män, att de här männen står i den högsta gudens tjänst och förkunnar vägen till frälsning för er. Tänk er. Denna spådomsande kände alltså till vilken uppgift dessa män hade. Dessa apostlar som förkunnade heliga evangeliet. Och i Bibeln beskrivs också i Lukas evangeliet finns det ett stycke i kapitel 4 där det beskrivs om hur Jesus botar Simons svärmor och andra sjuka. Jag läser två verser. Vid solnedgången kom alla till honom med de som led av olika sjukdomar, och han lade händerna på var och en av dem, var och en, och botade dem. Från många for det också ut demoner som skrek: "Du är Guds son." Han hutade åt dem och förbjöd dem att säga mer, eftersom de visste att han var Messias. Vi kan alltså i Bibeln hitta beskrivningar om onda andar. Denna slavflicka hade spådomsande. Vi behöver inte i detta fördjupa oss i dessa andars väsen, utan konstaterar att denna slavflicka hade denna ande. Men att Guds ande fick denna flickas ande ur bruk. För Paulus säger: "Och jag befaller dig i Jesu Kristi namn att fara ut henne." Och i samma ögonblick for anden ut. Här började sedan apostlarnas svårigheter. Vi skulle kunna säga att här började slavägarens svårigheter. Därför att nu föddes en vrede. Och vreden kom av att de upptäckte att de hade inte längre något hopp om fortsatt förtjänst. För den egendom som denna slavflicka genom sin ande hade kunnat ge till sitt herrefolk kunde de inte längre få, då hon inte längre hade anden. Och därför kände de vrede. Och det beskrivs här hur man i staden Filippi, hur dessa män tog Paulus och Silas och släpade dem till torget. Och där på torget anklagades de sen för att de stör lugnet i vår stad. De talar för seder och bruk som det inte är tillåtet för oss att anta och följa, som Lukas här har beskrivit det. Detta var romerska medborgare i Filippi. Filippistad var en stad där romarna fanns och verkade. Och det passade sig ju inte att man kom och försökte införliva judiska sätt och seder bland folket. Och här fick man nu en god anledning att anklaga Paulus och Silas. Och är det inte underligt att det var just detta man anklagade dem för? Att det var just detta med seder och bruk som de anklagades för. Vilken uppgift var dessa apostlar sända för? Var det för att sprida goda seder? Eller seder som var bra enligt romarna? Än idag kan vi som troende anklagas för att vi förkunnar seder och bruk. Men dessa apostlar hade sänts ut för att där skulle förkunnas om den uppståndne, korsfästa uppståndne frälsaren. Och det var det de gjorde. De förkunnade också i denna stad. De gick till böneplatsen, bönestället som det berättades här. Och denna vrede bland folket, den ökade. Man grep dessa män och folket tog parti mot dem och man slet av deras kläder och de pryglades. Vad tänker vi om detta? Vi kan åtminstone tänka det, att vi funderar över varför lät apostlarna detta ske? Varför ropar inte de att vi är ju också romare? Varför det passar, lämpar sig inte att prygla romarna? Men apostlarna låter denna vrede och de vänder den andra kinden till, så som frälsaren hade lärt oss, att vi besvarar inte ondska med ondska, vrede med vrede, utan dessa män låter sig i denna situation, låter de denna vrede gå ut över dem själva. Och när sen Lukas här har beskrivit detta pryglande, så räcker inte detta, utan vreden var stark. Man skulle placera dem i fängelse. Dessa evangeliets förkunnare sattes alltså i fängelse. Och man såg dem som så onda män att det innersta fängelserummet, den innersta cellen i fängelset, det var platsen för dessa män. Och fångvaktaren tänkte lägga till ytterligare lite. Och han satte fast dem i ben i en stock. Denna man, fångvaktare, han tänkte att han är inte intresserad av vilka dessa män är. Utan kanske hans tankar var att om de nu har fått pryglats och fått det straffet, för det här var inte nödvändigt, detta med benstocken, men det verkar vara denna fångvaktarens egen idé om att låsa fast deras ben i stocken. Men sen är det återigen underligt. Dessa män som man hade pryglat, som hade låst in i den innersta cellen i fängelset för att de förkunnade, och det hade ju kommit sig av att Guds ande hade låtit den spådomsanden fara ut ur slavfickan. Men dessa apostlar, de beklagar sig inte över hur illa ställt de har det, utan där inleds en sjöng lovsånger och bön. Hur är det för oss när vi hamnar i svårigheter? Ligger inte då nära att vi ifrågasätter att det är svårt för oss i vårt liv att godta de svårigheter vi hamnar inför? Jag känner och jag vet att vi har det svårt. Det är en svårighet för oss att vi skulle tacka även då vi hamnar i prövningar. Vi kanske anklagar Gud för våra svårigheter. Vi vill inte ha prövningar i våra liv och vi vill inte ha svårigheter, utan vi vill att allt ska flyta på. Vi vill att våra egna planer skulle uppfyllas. Men när det sen sker att Guds vilja och plan är någon annan än vår egen plan. Och dessutom så kommer en prövning i detta och en svårighet. Då är det inte alltid lätt att godta. Och tänk er bara vad vi kan uppleva genom vår tro, i vår tro och i vår kamp. Hur vi får utstå spott och spä. Bli bemötta på ett osakligt sätt. Detta kan vi alla hamna inför i våra liv. Är det då lätt att visa kärlek till vår nästa? Visa kärlek också till dem som agerar på fel sätt och som hånar oss för vår trosgrunder. Men ur Bibelns texter så vet vi, precis som Jesus har undervisat, att älska era fiender. Be för era förföljare. Det är våra frälsares vilja och ord även idag. Och Paulus och Silas ville uppfylla dessa ord, Jesu undervisning. Och de hade anledning till tacksamhet. De hade i evangeliets arbete också fått uppleva att folk hade tagit emot ur tron i texten före vår text i Apostlagärningar. Så beskrivs om purpursäljaren Lydia som tog emot tron. Tog emot ordet och trodde. Dessa apostlar, Paulus och Silas, de sjöng lovsången till Gud även under svårigheterna. Och detta gjorde de även under midnatt. I psalm 119 så finns det en vers 62. Jag vet inte om dessa Guds tjänare haft dessa ord i sina tankar där det i psalmen sägs: mitt i natten stiger jag upp för att tacka dig för dina rättfärdiga lagar. Mitt i natten så var dessa män alltså beredda att prisa och tacka sin Gud för allt de hade fått uppleva av Guds stora nåd och Guds stora kärlek. Har vi inte anledning till det än idag? Till denna glädje, anledning till denna nåd som Gud har gett oss, som vi får känna genom vår tro. Får inte det uppväcka en tacksamhet i oss? När dessa män nu sjöng lovsånger och prisade Gud, så lyssnade de andra fångarna på dem. Och evangeliets arbete fortsatte alltså i fängelset. De lät inte sig tystas, utan även den tillfället utnyttjade de. Och vilka följder fick det? Det fick till följd att fångarna lyssnade. Lukas beskriver inte och berättar inte om dessa andra fångar, utan jag återkommer, förutom på ett ställe, och jag återkommer till det senare. Men under denna lovsång vid midnattstid så skedde ett under. Det kom ett kraftigt jordskalv. Fängelset skakade i sina grundvalar och alla dörrar sprang upp och bojorna föll av alla fångar. Och vad hände med fångvaktaren? Här finns det en barn som sitter och lyssnar och finns på plats här och lyssnar. Och ni vet ju vad fångvaktarens uppgift är. Fångvaktarens viktigaste uppgift är ju att se till att fångarna är kvar i sina celler, eller hur? När fångvaktaren misslyckas i sin uppgift, vad är det då? Vad händer då? Jo, det sker att fångarna flyr. Och nu hade det inträffat i detta fängelse att alla fångars bojor hade lossnat. Det var fritt fram, men ingen flydde. Varför? Vi kan i detta Guds ord ställe läsa att när Paulus och Silas sjöng och prisade, så hade fångarna lyssnat på dem. De hade inte en vilja att fly. Det är så underligt att när troende i sina egna liv, i olika livssituationer, orkar vara hörsamma till Guds ord och helig andes ledning, och trons glädje får vara synlig i människan, så verkar det på omgivningen. Fastän det känns att min egen tro är så svag att den inte kan synas någonstans. Men vi säger ändå att den syns. För det är inte vårt eget ljus som syns, utan det är Guds helig andes ljus som lyser upp i mörkret. Och vi får tryggt förlita oss på, och tryggt tro som vi gör, och vi får bekänna vår tro, och vi får glädjas och prisa Gud för vår tro och syndernas förlåtelse. Alla var kvar i fängelset fastän allas bojor hade lossnat. Fångvaktaren vaknade, och när han fick se att fängelsets dörrar stod öppna, och när han vaknade upp till detta och lägger märke till detta, så hugger han tag i sitt eget svärd. Varför? Varför tänker han ta sitt eget liv? Vi förstår ju att fångvaktaren har misslyckats totalt i sin uppgift om fångarna har flytt. Och så har det säkert varit på den tiden, att om fångarna flyr, så är det, får fångvaktaren stå till svars för det med sitt eget liv. Och han tänkte här greppa sitt eget svärd och ta sitt eget liv. Men Paulus och dessa apostlar ropar: gör det inget illa, vi är kvar allihop. Där fanns alla kvar. Och Guds plan är så underligt. Guds plan var för denna fångvaktare. Och det var bara i ett svärdstick. Om själva situationen hade varit något annat. Men Guds kärlek ville rädda. Och Gud använde sig av arbetare, tjänare. Och Paulus ropar: gör dig inget illa. Vad hände sen? Vad gör fångvaktaren när han får höra rösten? Nu hade Gud väckt samvetet hos denna fångvaktare. Nu kände fångvaktaren stor nöd. Han rusar in till inför den Paulus och Silas där de fanns. Och han ställde dem en fråga. Och det är den frågan som är den absolut viktigaste än idag. För en icke-troende människa. Och det är den frågan som alla skulle kunna fråga. Och så mycket oftare. Och det är det vi ber. Att Gud skulle öppna hjärtan från otro till tro, så att det skulle födas en nöd för: mina egna synder tynger mig, och räddningen skulle bli viktig. Är det inte speciellt? Denna fångvaktare som nyss var i en situation att dessa, han ville öka deras pina genom att binda dessa pryglade män i en benstock. Men nu var denna fångvaktare inför. Han hade nu kastat sig inför, ner inför Paulus och Silas och frågade dem. Och han frågade, vad ska jag göra för att räddas? Det är den frågan. Som det är så underbart att få besvara när man får frågan. Det var underbart för Paulus och Silas, dessa apostlar, att besvara den frågan. Och deras svar var att tro på Herren Jesus, så ska du bli räddad. Men situationen var inte klar i och med detta. Detta enda svar gav inte allt, utan det sades sen också, och de förkunnade ordet om Herren för honom och alla i hans hus. Där förkunnar man nu ordet. Man höll en sammankomst, ett möte. Ett möte där man framhöll om det förlossande ordet, om förlossaren Herren Jesus Kristus. Och i evangeliets glädjebudskap, när det kärna alltid är syndernas förlåtelse, den var närvarande också i den situationen. Kära vänner, hur viktigt det är att tro detta till vårt eget hjärta, i vårt eget hjärta, och leva av det, att Jesus är syndernas försonare, att han är världens frälsare och räddare. För att vi en gång ska få komma till himlen. Fångvaktaren längtade till himlen. Gud gjorde, uträttade allt detta. Det var Gud själv som lät det ske. Att detta, dessa apostlar genom heliga andes inverkan kände i sina hjärtan glädje, tacksamhet. Och i helig ande kände de glädje, och det var därför de prisade i fängelset. Det var Guds, av Guds kraft som fängelset drabbades av ett jordskalv och att bojorna föll. Och det var också ett Guds verk att ingen flydde från fängelset fastän fängelsets dörrar stod vidöppna. Guds stora kärlek och nåd kommer fram för oss, blir tydligt för oss här i detta bibelstycke. För är det inte så att det är av Guds stora nåd och Guds stora kärlek vi alltid, varje stund får glädjas? Det är inte lätt för oss. Som det tidigare har beskrivits, att våra prövningar och många bekymmer i våra liv omringar oss. Och själafienden försöker uträtta det, sitt verk, så att vi inte längre skulle tro. Och jag vet att det finns sådana som lyssnar till detta som kämpar. Och kampen förs i varkens eget hjärta att orkar jag tro. Guds budskap till oss är än idag att vi får tro, och det lönar sig att tro och tro våra egna synder förlåtna i förlossarens Jesu namn och dyrbara försoningsblod. Detta är underligt, att detta, denna förlåtelse, det är just den Guds kraft. Det är det evangelium. Vi behöver inte skämmas för det. Det är just därför att Evangeliets och syndernas förlåtelses gåva är från Gud. Det är Guds andes verk. Om det finns någon vän som hör denna predikan, som inte lever av Guds rikes förlåtelses gåva, som inte har funnit Guds rike, det lönar sig att tro dina synder förlåtna i Jesu namn och blod och få del och glädjas av detta Guds stora gåva och nåd. Dessa sommarmöten som varit här, som tidigare inte har besökt sådana här möten. Ni har förundrats över hur detta kan vara, allt detta kan vara möjligt. Och vi kan säga att det handlar om Guds nåd. Heligande ger just de trons gåvor som fångvaktaren fick då han trodde. Dessa möten ordnas för att så många som möjligt ska kunna få höra evangeliet och till denna trakt speciellt, så vill vi säga att Guds rike har kommit nära och kallar dig till att tro, framförallt till att tro förlåtelsen, för det är den förlåtelsen som erbjuds i Guds rike genom heligandes kraft. Fångvaktaren trodde. Hur kunde denna tro, hur kunde man se detta? Lukas, han beskrev hur denna fångvaktaren tog dem till sig mitt i natten, tvättade såren efter fiskgrappen och sedan döptes han. Och det fortsatte med att han bjöds hem och man dukade ett bord. Och man gladdes över Guds nåd. Och det står också, och han och hela hans hushåll visade stor glädje över att kommit till tro på Gud. Tron verkar. Kärleken är den största frukten och den första frukten som vi får av verkan av heligande. Och det är den kärlek som fångvaktaren fick uppleva. Det är samma fångvaktare som precis innan hade försökt förvärra lidandet för Paulus och Silas. Men nu när han trodde på Gud och syndernas förlåtelse på Jesus Kristus, så kom denna kärlek som verkan av heligande. Där renade man, tvättade man såren efter piskrappen. Och där lät man duka upp ett bord. Och tron ökade på den glädjen. Det var en rörande tillställning för dessa apostlar. Deras gärning var inte förgäves. Dessa apostlar var lydiga för den uppgift de fått från Jesus. De besvarade inte vrede med vrede, ondska med ondska, utan de vände andra kinden till. De visade kärlek. Och kärleken räckte också till deras fiender. Och om Gud skulle bara få ge denna stora kraft i våra liv, så att vi i våra vardag, var helst vi än är, att vi skulle orka bekänna vår tro och leva av Guds kraft. Men vi vet att vi är svaga i vår tro, och därför är det nödvändigt för vårt liv och i våra hjärtan att Gud skulle minnas oss. Och Gud har gett löften om att han ska höra våra böner. Och då jag har tidigare talat om prövningar och svårigheter vi hamnar i. Och som det finns sådana åhörare här som känner dessa prövningar. Lita till Guds omvårdnad. Gud sluter inte sina öron för era böner, utan Gud hör och han lyssnar. Och Gud svarar när hans tid är. Och det är bra att vi tror gott om Gud. För Gud frestar oss inte, utan den som frestar oss, det är själafienden. Det vet vi. Därför låt oss därför känna glädje för Guds nåd och kärlek. Och därför ska vi använda syndernas förlåtelse som kraft för oss själva. Det är så ofta vi använder den så lite, även i våra hem. Det är säkert ingen av oss som kan uppleva eller upplever att vi har använt syndernas förlåtelse i för stor utsträckning. Utan tvärtom, det finns tillfällen, diskussion, det finns anledning till diskussioner. Och det har inte varit alldeles, det har inte varit för ofta man har tagit till evangeliet. Utan låt oss få kraft till att använda detta evangelium i vår troskamp. Att vi lägger vår tillit till detta evangeliets kraft och trons kraft. Att vi får vårda vår tro på detta sätt och lita på Guds kraft och kärlek. Förbli och tro era synder förlåtna i förlossaren Jesu namn och försoningsblod. Detta är en stor Guds gåva och nåd att vi i denna stund och i denna kväll får tro på detta sätt. Och jag vill för egen del fråga. Detta evangeliets kraft till mig i ett eget hjärta. Får jag tro mina synder förlåtna? Så här behöver jag och så här vill jag tro tillsammans med er i vår frälsare Jesu namn. Amen.